till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Mikael Olsson som är på plats i studion. Mikael, vad ska vi prata om idag?
Idag kommer vi att prata om Viaplays kursras, Handelsbankens avyttringar och budet på Swedencare bland annat. Plus några aktiecase som vanligt.
Idag är det fredag den 9 juni och klockan är 10, så vet ni vad vi vet.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Senaste veckan har vi haft en väldigt positiv börs får man väl säga, och OMXS30 är upp 3% nästan till 23.00. Igår stängde vi på nytt årshögsta 23.02. Däremot kan man väl säga att den amerikanska VIX, det som man brukar kalla för skräckindex, är nere på lägsta nivåerna sedan 2020, det vill säga nivåer runt 14. Vad tycker du att det kan säga oss, Mikael?
Ja, men VIX är ju volatilitetsindex då. Och det är ju ett mått på helt enkelt hur man kan säga rörelserna på amerikanska börsen är och lite grann hur folk är positionerade. Och börsen har ju varit väldigt stark nu på slutet och inte rört sig så mycket. Det har rört sig sidledes eller lite uppåt kan man säga. Och det är väl det som avspeglas här helt enkelt. Och VIX var ju väldigt låg inför corona och var det i många, många år. Och nu har vi väl sett lite större rörelser på slutet, men... Ja, det är väl ett tecken på att det har varit lite lugnare helt enkelt och marknaden tar nuvarande situationen med ro.
Det är det, och det kan ju vara så en längre period, men man ska ha ögonen på det där lite, för att om det skulle hända någonting så kan det bli väldigt stora rörelser på kort sikt, så att ha lite beredskap. Nu ligger vi de stora händelserna bakom oss, skuldtaks. Det är höjt så det är borta. Det dröjer ett par veckor innan vi kommer in i vinstvarningsperiod inför rapporterna. Så att det där lite lugnt i alla fall, det som man vet hittills får man säga. Så det är svårt, osvuret bäst i det här läget. Grejer kan ju hända som sagt.
Så är det, men recessionsoron har väl kommit ner lite grann också.
Det har den gjort, så att lite lugnare, marknaden andas ut. Men det betyder inte att det saknas dramatik denna veckan heller. Och det startade ju med ordentligt redan på måndagen. Vad tänker jag på då?
Ja, men det är ju såklart Viaplays krasch och att de... drar tillbaka sitt långsiktiga mål och vinstvarnar och att vdn lämnar bolaget helt enkelt. Så det var ju väldigt dramatiskt när aktien föll 63% på måndagen och över 20% dagen efter. Den var ju upp onsdags, ja. Så, nej men han ersattes då av MTGs vd som också var en annan dansk. Anledningen till att de vinstvarnade var för att reklamintäkterna hade minskat. Det var negativt organiskt med 12-16% i andra kvartalet. Och sen så är det väl helt enkelt de stigande kostnaderna överlag som gör att försäljningen sjunker både direkt till konsument och via distributörer helt enkelt. Och sen så hade churnen, det vill säga att kundtappet ökat då, det är till följd av prisjusteringar som gör att bolaget helt enkelt sänkte utsikterna för 2023.
Och det hör väl till saken är ju också att vdn som fick sluta då, Anders Jensen, han har gjort stora investeringar i rättigheter då för att visa sina olika sportcuper och grejer på typ 38 miljarder nu för några år framåt. Jag menar, då måste de ju ha intäkterna när de har dragit på sig så stora kostnader.
Så är det, absolut. Och det ska bli spännande att se vad som kommer här vid rapporten för andra kvartalet. Den kommer den 20 juli, för då skulle bolaget ge en uppdatering om utsikterna på medellång sikt. Jag kan tipsa om vår kollega Johan Wendel också, som dels har skrivit om bolaget men också gjort en intervju med styrelseordförande där. Som jag blev inte riktigt lugnad av intervjun, men det var ändå ett till perspektiv på det hela.
Det var det. Johan gjorde en bra intervju, däremot var svaren tycker jag blev man inte jättemycket klokare på. Och det kan ju vara så att de behöver tid nu faktiskt att sätta en strategi hur de ska agera och kanske inte kan svara på det på direkten här, men genom att läsa den blir jag inte så mycket klokare på hur man ska rätta till problemen helt enkelt.
Nej, men det känns som att bolaget har ju haft en strategi som har varit väldigt tydlig mot marknaden. Sen vet inte jag riktigt hur det kommer sig att styrelsen reagerar på det sätt som de gör nu. Men ja, vi får se vad de kommer med här framöver.
Sen kom det ju ett budpliktsbud på Swedencare. Det har du varit inne på innan. Det är ett djurhälsobolag här. Och vad betyder det här egentligen med budpliktsbud och vad är det som händer?
Ja, nej, men det som har hänt är att en tysk branschkollega kan man kanske kalla det. Men det är en doft- och smakjätte, ett tyskt stort bolag som heter Symrise, som har passerat ett ägande om 30% i Swedencare. Då. Och då utläser man någonting som heter budpliktsbud som finns till för att skydda ägare. Och det, när man liksom ska komma med ett sånt här budpliktsbud så måste det vara minst det priset som man har betalat senast. Så det ska alla andra också kunna sälja sina aktier till. Och det var vad de erbjöd helt enkelt. Så många gånger när det kommer bud så är det ju till en premie. Men här var det till ja, faktiskt under vad aktiekursen handlades till när budet presenterades. Och det här har ju hänt tidigare i ett annat bolag, Probi, som där just de här Symrise tog en stor position, ökade successivt, passerade budpliktsgränsen och sen så la de det här budpliktsbudet väldigt snålt för att de helt enkelt inte har intresset att köpa hela bolaget, utan de ökar successivt under tiden. Och det där var ju 10 år sedan de la budet på Probi, och jag tror Probi som aktie har gått ganska bra. Den är väl upp 4 gånger kanske. Så jag menar, det finns många aktier som har gått sämre än så. Så vi får se lite hur det blir med Swedencare här. Men nu har de i alla fall en ny, eller inte en ny, men Symrise har väl cementerat sin roll som storägare i bolaget, får man i alla fall säga.
Det får man säga ändå är intressant, för Swedencare är ju ett sånt här bolag som har vuxit väldigt snabbt senaste åren genom att göra väldigt aggressiva förvärv utomlands.
Så är det. De hängde på den förvärvstrenden som vi sett bland, ja, egentligen i alla sektorer. Ska vi gå vidare till Clas Ohlson som har kommit med rapport i veckan?
Ja, det är en av få bolag som har rapporterat. De har ju brutit räkenskapsår här. Den stora grejen var väl att de sänkte utdelningen till 1,50. I fjol delade de ut 6,75 i ordinarie och 6,25 i extra utdelning. Nu har de det motgär och det är väl bra att de håller i pengarna. I det här fjärde kvartalet hade de då en rörelseförlust på 7 miljoner kronor. Och det var bättre då än befarade 39. I fjol förlorade de 10 miljoner. Majförsäljningen däremot överträffade analytikernas förväntningar. Men det man ser där är att bolaget fortsätter kapa kostnader. Man kommer göra sig av med anställda. Man kämpar ju i den här motvinden med köpsvaga konsumenter helt enkelt som håller i plånboken. För bolaget resultatmässigt kanske det kan bli lite sämre innan det blir bättre, och aktien däremot har ju tagit en del höjd för det här, för den är ju redan ner en del. Men jag tycker ändå att ska man hålla koll på den, ska man titta på den här typen statistik som visar hur det faktiskt går för konsumenter vad det gäller arbetslöshet och löner och inflation och såna här saker.
Mm. Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Vi springer rast vidare här och kan bara nämna lite kort att den här omskrivna meme-aktien GameStop föll på USA-börsen häromdagen. Bolaget meddelade att deras vd Matthew Furlong fick sparken och att den planerade rapportpresentationen som skulle hållas efteråt ställdes in. Det här är ett bolag som har, jag tror aktien föll 18%, och det är omkring 20 000 svenskar som fortfarande äger den aktien, skrev IG häromdagen i ett morgonbrev. Och det är ju någon slags, att det är så här många ägare är ju någon slags kvarleva från den här, jag vet inte vad man ska kalla det, sociala experimentet som ägde rum i början av 2021, där folk helt enkelt fick för sig att ja, men det är en bra idé att vi köper den här typen av aktier. Det var ju GameStop och AMC och Bed Bath & Beyond efteråt och sådär. Och Finansinspektionen skrev en rapport om det här, de undersökte det. Där de kom fram till att det var ett fåtal personer som hade tjänat en del pengar på det här. Men att de allra flesta hade gjort en förlust och ganska små belopp ändå. Men jag tycker det är intressant att det kan uppstå den här typen av, jag vet inte vad man ska kalla det, flockmentalitet i den här typen av situationer där man blir lite girig, får man väl ändå säga.
Det är ju drivet utav sociala medier, och det har ju inte dugg att göra egentligen med vad som händer i bolagen. I vanliga liksom investeringar och aktieplaceringar så förr eller senare så slår ju fundamenta igenom, även om det kan vara rörigt på vägen dit. Men här är det ju liksom att bolag och aktier är två helt olika saker.
Det får man verkligen säga. Och sen tror jag, alltså GameStop, det fanns väl någon fundamental idé i grunden här som skulle få aktien att gå upp. Men det, man kan nästan alltid presentera ett case, nästan oavsett hur illa det ser ut. Men den aktien har ju klarat sig förvånansvärt bra hittills, måste jag ändå säga. Det har gått flera år och den är fortfarande upp väldigt mycket sen början på, eller innan den gick upp helt enkelt. Det har gått betydligt mycket värre för de här AMC och Bed Bath & Beyond, men där tror jag ledningen har varit ännu tveksammare, får man kanske säga, för att vara snäll.
Och i en tuffare marknad så är ju, kan ju såna här grejer bli betydligt brutala. Alltså liksom, se upp med det där, och särskilt när det är på marknader. Det kan gå tillräckligt illa på hemmaplan utan att man ska ge sig bort på sådant där det är dålig insyn och svårt att kontrollera seriositeten.
Så är det. Men vi går vidare. Du har skrivit om Handelsbanken nu i veckan.
Precis, det har jag gjort. Det gjorde jag med anledning av de här exits de har gjort. Hösten 2021 aviserade man att man skulle avyttra den danska och finska verksamheten. Vid midsommar förra året så sålde man den danska verksamheten till Jyske Bank. Vi skrev då att den finska kan säljas i delar med tanke på hur den finska marknaden ser ut med avseende på konkurrens och såna här saker. Där är ett fåtal stora aktörer, vilket försvårar det hela. Så blev det också. S-banken köper privatkunder och kapitalförvaltning och placeringar och sånt. Små och medelstora företag säljs till Sparbanken Oma och försäkringar till Fenja Liv. Däremot så blir då storföretagsdelen, och som också, där man också har utlåning till kommersiella fastigheter, det vill säga fastighetsbolag, blir kvar än så länge. Sista mars var den finska utlåningen 152 miljarder kronor, och det motsvarar 6% av hela bankens utlåning. Med den här affären följde ungefär en tredjedel av lånen, och kvar blir då 107 miljarder, varav hälften nästan är till fastighetsbolag. Överlag kan man säga att belåningsgraden är högre än i Sverige. För det är 20 miljarder som är utlånade till bostadsfastigheter är snittbelåningen 53% mot 48% i Sverige. Och utav de här då, den här stocken som är till bostadsfastigheter, är 8% har en belåningsgrad över 75%, vilket är högt med tanke på att även där är marknaden för kommersiella fastigheter är ganska svag just nu. Och i Sverige är motsvarande hos Handelsbanken 0,1%, så det är ju ingenting egentligen. Och tittar man på den andra delen då, utav de här som är utlånade fastigheter, det vill säga kommersiella fastigheter som kontor och logistikfastigheter och sådana där grejer, så är belåningsgraden 48% i Finland och 43% i Sverige. Inget av det här är några alarmerande siffror, men lite högre kreditrisk i Finland, och med tanke på den här situationen med Rysslands anfallskrig på Ukraina och det här, så kan det vara lite mer osäkerhet och gör att den här delen av affären kanske tar lite längre tid att ro i land. Men de här danska och finska försäljningarna innebar i sig en marginell påverkan på resultatet. Uppsidan istället är att man frigör kapital. I våras fick Handelsbankens aktieägare 2,50 extra utdelning utöver de 5,50 som man fick i ordinarie med de pengar som hittills frigjorts i Finland. Och som jag antar då att man skulle minska sin kapitalbuffert. Idag är den 4 procentenheter över Finansinspektionens krav. Man har sagt att man vill ligga mellan 1-3. Och går man ner till 2 procentenheter där så kan man frigöra åtminstone 3,7 miljarder som man skulle kunna använda till extra utdelning till exempel. Vilket motsvarar då 1,90 per aktie. Eller så kan man göra något helt annat. Danske Bank säger nämligen i onsdags här att man vill göra sig av med sin norska privatkundsverksamhet som har en utlåning på runt 200 miljarder. För Danske ska nu fokusera mer på företagsmarknaden, institutioner i Norge. Och Norge är faktiskt en marknad förutom Sverige och Storbritannien som är Handelsbanken, ska man säga, hemmamarknad och kärnmarknader där man satsar och vill fortsätta växa. Så det skulle kunna vara en option också till att dela ut pengar.
Vad kan man säga om värderingen kanske? Liksom vad är det för multiplar som Handelsbanken handlas till?
De är ju lågt värderade nu. De handlas ut i bokfört eget kapital, så det är price book 1 och ett P-tal på 7 för i år och ungefär det här nästa år också. Så det är väldigt försiktigt. Och på de här utdelningsantagarna så hamnar du på en utdelning nästan på, eller en direktavkastning på närmare 10%.
Ja, det är klart det är lockigt.
Och nu tycker jag vi släpper dem och går över till casen. Våra aktietips, och då har du med dig ett intressant bolag här tycker jag.
Ja, men det är Profoto som är relativt nya på börsen får man väl säga. De kom in för ett par år sedan. De utvecklar, marknadsför och säljer system för ljussättning då för professionella fotografer. Så det är blixtar och ljusformare. De ser ut som stora paraplyer kan man nästan säga. Det här är premium- och kvalitetsprodukter. De är prissatta därefter. Det är ganska dyrt. Och bolaget har ett väldigt starkt varumärke. Det är liksom många proffsfotografer och de kändaste inom den svängen som använder det här. Och om man ska säga någonting om affärsmodellen så liksom Profoto har inte produktion, lager, logistik eller support, utan det de fokuserar på är just försäljningen och produktutvecklingen. Så det är väldigt kapitallätt modell helt enkelt. Och typiska kunder är fotostudior, uthyrare av den här typen av utrustning eller konsumentinriktade varumärken som typ håller på med e-handel. Så jag skulle säga att caset är lite värdeorienterat nästan. De tjänar pengar, de delar ut direktavkastningen på ungefär 4,5%. Och jag tror att deras mål är att dela ut 50% av vinsten per år. Och det är ju, jag pratade med bolagets vd för, nu är det nästan ett år sedan kanske, men tanken är att de ska behålla det liksom, och växa stabilt, lugnt och sansat. Aktien handlas kanske till 12 gånger EBIT på nästa år. Och de har ett mål att växa organiskt med 10% över tid. Och att EBIT-marginalen ska vara mellan 25% och 30%. Och det finns lite olika tillväxtben. Dels så växer ju marknaden lite grann. Men de skulle också kunna satsa på det som kallas för kontinuerligt ljus. Det vill säga för rörlig bild. De har också köpt ett bolag som heter StyleShoot, som är ett nederländskt bolag som effektiviserar de här arbetsflödena för e-handlare. Och vad det konkret betyder då är att för e-handlare så är det väldigt viktigt att få fram bilder på det man ska sälja som har en konsekvent hög bildkvalitet. För att om det du ser på bilden är det du köper, eller om du känner att du har fått hem det du köper, då ökar det konverteringen och minskar returerna, som är ett väldigt stort problem för e-handlare. Och sen att det ska gå snabbt också från att du får in den här produkten till att den säljs. Så du minskar tiden som produkterna finns i lager. Liksom. Så de jobbar ändå aktivt på att liksom, bredda sitt erbjudande och försöker ta marknadsandelar inom områden som växer. Så jag tycker att det är ett ganska intressant case som jag tror, som sagt, om man gillar lite mer värde, om man är lite mer värdeorienterad, så tycker jag man ska ta en kik på det här. Liksom.
Det känns också som att de har hittat en bra nisch. Jag har inte hört något annat noterat bolag som är liknande i alla fall.
Nej, de har ett par konkurrenter, men just att de har det här premiumsegmentet och lyckats hålla sig kvar där. Det har ju hänt väldigt mycket med kamerateknik, men de har liksom lyckats navigera det här under lång tid. Jag tror bolaget grundades på typ 60-talet. Så de har varit med länge och sådär. Men som sagt, om man inte är fotointresserad har man kanske aldrig hört talas om dem. Ska vi ta ett annat case?
Ja, det gör vi. Jag har med mig Investor som jag skrev för ett år sedan en köprekommendation på då. Sedan dess aktien upp 27%. Medan då index har gått upp 10%. Så det har gått bra för att vara ett så stort bolag. Det är ju Stockholmsbörsens största investmentbolag. Du har kärnan i portföljen är de här 14 noterade innehaven som sista mars var värda 507 miljarder kronor. Och det motsvarar då 69% av Investors totala tillgångar. Idag är värdet 557 miljarder, så det har gått upp alltså 10% i deras börsportfölj här sedan de rapporterade sista mars. Och mycket av den här uppgången beror då på god utveckling i de tre största innehaven, Atlas Copco, ABB och AstraZeneca. Däremot har det varit störst uppgångar procentuellt har varit i Electrolux och Wärtsilä som är upp runt 30% vardera, men de väger mindre i portföljen så det är inte lika stort utfall där. Sen har man ju också då resterande ungefär 20% är det här som heter Patricia Industries med onoterade innehav där Mölnlycke är det största, och man har då resterande är då innehav i EQT, dels EQT-aktier men också EQTs fonder. Investor har också en låg belåning. Man hade en nettobelåning på nettoskuldsättningsgrad på 1% här sista mars. Så man kan ligga liksom mellan 0 och 10 ibland till och med högre. Så att man har en bra beredskap om det skulle hända något negativt på marknaden. Och är positionerade för det så att säga. Och när det gäller investmentbolag så tittar man ju på rabatt så att säga, hur värderas tillgångarna relativt aktiekursen, och för ett år sedan då var rabatten 16%, nu är den runt 13 då om man räknar med nuvarande värde på börskurserna och oförändrade sen sista mars på det onoterade då, så inte jättestor uppsida i liksom att rabatten kan krympa så mycket, den har legat liksom, drar du tillbaka så runt 10% kanske är mer normalt. Sen var det ju en period där 2021 när alla liksom rabatter krympte och några bolag till och med hade premier. Men det ska vi inte räkna med. Så jag tror att kanske nu blir det mer avhängigt hur börsen går. Så en lugnare utveckling kanske framöver givet de här verkstadsbolagen som har gått väldigt starkt nu. Så att ta det lite lugnare där, men det är fortfarande liksom en bra bas i portföljen. Men jag tror inte man ska räkna med den här överavkastningen så här mycket mot index i alla fall.
Nej. All right. Så från en bjässe till en annan då kan man nästan säga. Så tänkte jag prata lite grann om Stora Enso som jag skrev om i förra veckan. Det är ett stort finlandssvenskt industrikonglomerat inom skog. Det är en väldigt bred och global verksamhet. Då. Så förutom Sverige och Finland så har bolaget verksamhet eller skog i bland annat Polen, Belgien, Rumänien, Uruguay, Kina med mera. Så det är, ja, de finns verkligen överallt. Men huvuddelen av verksamheten är i Europa. Och den här industridelen då är främst tillverkning av olika förpackningslösningar. Typ vätskekartong om man köper mjölk eller juice eller någonting. Eller så är det en som vanlig brun låda som man får om man köper någon elektronikpryl eller beställer hem någonting på nätet. Och sen så håller de också på med, de tillverkar massa och sågade trävaror för att bygga hus och sådär. Och tidigare så var papper det centrala för Stora Enso, men man har gjort en stor omställning här som har pågått i över ett decennium där man försöker minska exponeringen mot det helt enkelt. Och vid 2030 är tanken att det här ska vara helt utfasat helt enkelt. Men så är det inte idag, utan det utgör en del av omsättningen och inte en så stor del av resultatet faktiskt. Och det är ju en del av anledningen till varför man vill göra den här omställningen då, för att det är högre marginaler i de strategiska tillväxtområdena som där bland annat då förpackningslösningar ingår. Och man minskar cyklikaliteten en hel del. Man kan också säga att Stora Ensos vision är att allt som är fossilt ska tillverkas från trä. Det är någonting som de tror på i alla fall. Och förutom den här industriverksamheten så äger bolaget också skog. Det skulle kunna motivera en stor del, omkring 90% av börsvärdet. Så lite, om man gillar caset lite grann så är det kanske för att man vill äga skog helt enkelt. Man har även som el tillförsel till bolaget i form av vatten, vind och kärnkraftverk. Och kanske framförallt vindkraftverk är intressant och liksom potentiellt tillväxtben som man satsar på. Även det inför det här 2030-målet då. Så caset just nu är att man har haft ett par riktigt bra år den senaste tiden, och nu har aktiekursen gått ganska dåligt för makro har vänt ner, och det ser inte jättebra ut just nu, och det är väl lite då man ska köpa. Vinsterna har ju, jag tror att de är ner, aktiekursen kanske är ner 25-30% eller mer än så, men vinsterna är liksom ner 60-70%. Så det kanske ser lite dyrare ut nu än det gjorde tidigare, men det är för att de är liksom beroende av de här externa faktorerna. Så exakt vad som är en motiverad multipel på den normaliserade vinsten, det är liksom svårt att säga, men sätter du någonstans mellan 5-10 gånger rörelseresultatet, så ser det här ändå ganska billigt ut för en så förhållandevis stabil tillgång, om man då gillar skog. Så jag tror att det kan vara ett ganska bra köpläge nu långsiktigt när de kommer in, och även på ett års sikt tror jag att det här skulle kunna bli rätt bra.
Det låter intressant, det ska jag absolut hålla koll på.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi gå över till vad som händer nästa vecka?
Mm.
Och då har vi på måndagen kommit bolag som heter Candle Scandinavia med rapport. De har haft det ganska motigt senaste tiden, så att vi får väl se vad de har att säga där. De hade ju också Ilja Batljan som investerar och likte som posterboy när bolaget noterades här för ett par år sedan.
Just det.
Och sen har vi New Wave vars aktie kommer att splittas. En kommer att bli två stycken, så att bli inte överraskad om kursen faller där. Och Autoliv har kapitalmarknadsdag, men där kommer de ut med sina nya mål och lite vad de ska göra för någonting med fortsatta besparingar och sånt redan under gårdagen. På tisdag är det Storytel som har kapitalmarknadsdag. Det är också ett bolag som ligger lite högt i skuldsättning och kan med förmodligen drabbas av samma problem som Viaplay när folk drar in på streamingtjänster och sådant här. Så att det blir intressant att höra hur de ska bemöta den här typen av problem och hur de kommer att agera. Vi får konsumentpriser från USA, Tyskland och Frankrike bland annat.
Ja. Och på onsdag så har Alimak kapitalmarknadsdag. Jag antar att de kommer att prata en hel del om det här senaste stora förvärvet som de har gjort. De gjorde en stor nyemission för att finansiera det helt enkelt. Så det ska bli väldigt spännande att se vad de har kokat ihop. Svolder kommer med rapport också, om jag inte har fel. Och sen så är det självklart räntebeskedet från Fed på kvällen där.
Ja, det påverkas ju av vad KPI är, men det har också, innan trodde man inte det skulle bli någon höjning denna gången, men i förra veckan så kom det då överraskande höjningar från Australien och Kanada som ligger liksom inom samma valutaregion får man väl säga här. Och då ställdes de globala räntorna, gick upp lite på det här, vilket gör att nu uppskattar man chansen eller risken eller vad man nu kan kalla det till 25% att Fed höjer med 25 punkter här på onsdag. Storbanken SEB skrev i sitt morgonbrev här att de tror att ECB kommer att höja 25 punkter på torsdagen. Vid sitt möte då, junimötet är den 15/6, och att de kommer att höja ytterligare en gång i juli sen 27/7. Och där är det ju inflationen som är problemet, samtidigt som man nu har sett att kärninflationen börjar komma ner lite. Men grundtipset är som sagt att det blir fortfarande ett par höjningar till, och att då tror SEB att inlåningsräntan hos ECB toppar på 3,75.
Mm.
Ja. Snart slut på räntehöjningar i Europa också kan man säga då.
Mm.
Och på torsdagen så har vi också H&M:s försäljning under andra kvartalet. Och fredagen är det inget viktigt på agendan, så då kanske man kan ta helg.
Mm.
Och ska vi göra det nu också, att tacka för idag?
Jag tycker det.
Det gör vi, och lyssna gärna på DIs andra poddar. Och ni får gärna gilla oss på era poddspelare och så, eller prenumerera så ni får inte missa några avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Mikael Olsson.
Tack för idag.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. ansvarig utgivare Peter Fällman.